fungerar. Ja, välkomna hit igen till Bibelforum. Ämnet idag är dagsläget i Bibelns ljus. Dagsläget i Bibelns ljus. När vi hör ordet dagsläget då tänker vi ju ofta på hur vi människor ser på tiden. På omständigheterna i vår tid. Och vi ser det ur vårt perspektiv eller ur människors perspektiv. Men ämnet är nu inte dagsläget utifrån människors perspektiv. Utan dagsläget i Bibelns ljus. Och vi ska se att det är ett annat perspektiv än vårt perspektiv. Och det kan vi kanske förstå eftersom Bibelns perspektiv är ju enligt Bibelns ord Guds perspektiv. Och Gud har ju lite bättre perspektiv än vi. Kan bedöma dagen och tiden, dagsläget utifrån hela perspektivet. Från tidens begynnelse till tidens slut. Han är utanför tiden. Han har skapat tiden. I Bibeln är ordet för tid och värld samma sak. Världen, det känner ni igen, att vi ska sprida evangelium till världens ände och ibland står det till tidens ände. Så länge världen varar eller så länge tiden varar. Det hör alltså samman. Så dagsläget i Bibelns ljus blir alltså en sammanställning lite grann av olika bibelord som har att göra med dagen, som har att göra med tiden, som har att göra med den här världen, som har att göra med oss människor här i världen. Vi ska se på det perspektivet, Bibelns eller Guds perspektiv på dagsläget. Nu vill ju vi ha ofta lite special belysning av dagsläget. Om ni som jag gör ibland sitter och sappar över kanalerna så ramlar man in på någon kanal där det finns några profeter som har speciellt ljus över dagsläget. Eller som kan delge av sitt ljus med hjälp av tarotkort eller några andra finesser så kan man få lite belysning av dagsläget och kanske framförallt om sitt eget läge. Hur kommer det gå för mig? Hur blir det med pengar och hur blir det med kärleken och hur blir det med framtiden och hur blir det med hälsan? Vi vill ha lite specialinformation om dagsläget, om mitt läge. Se in i framtiden. Och de som menar sig kunna ge besked om framtiden, de gör ju lysande affärer vad jag förstår. Många som vill ha lite hjälp och få veta lite hemligheter, få se framtiden, kunna tyda tecken. Man vill ha särskilda tecken, man vill ha särskilda avslöjanden. Precis som ordet säger avslöjande, man tar bort slöjan så man kan se liksom det osynligt bakomliggande. Och man vill se det som är bortom rummet på annat håll och bortom tidens gräns in i framtiden. Så har det alltid varit. Och det vi kommer att se när vi tittar på ämnet dagsläget i Bibelns perspektiv, det är att människan är sig lik alltifrån syndafallet. Hon är otrogen, hon är olydig, hon föredrar mörkret framför ljuset. Och när vi idag tycker att det är ju så mycket olydnad och så mycket falsk lära och förvillelse, så är det på ett sätt inte nytt. Det är som det står i predikanen, ingenting är nytt under solen. Och om det händer någonting, ja då har det hänt förut. Om vi ser den frossa i sexualitet eller i våld som vi upplever i vår tid som mer än någonsin, så hittar man det också om man går långt tillbaka i tiden. Vad det är som hotade Israels barn, och de varnades för att härma inte efter de andra folken. som koncentrerar sig på sexuell njutning på ett sätt som blir ett missbruk av den stora gåva som människan har fått också när det gäller sexualiteten, och som missbrukar alla möjliga andra saker. Den går vi långt tillbaka i tiden, 2000 år, 3000 år, 4000 år, så hittar vi grova porrbilder på både tempel och på murar och lite av allt möjligt. Men vi ska också se att enligt bibliskt perspektiv så blir inte människan frommare och gudfruktigare och bättre. Men när man nu vill ha särskilda tecken, man vill få veta lite hemligheter och kunna döma om framtiden, då säger Jesus följande varnande ord i Matteus 16 bland annat, att ni är bra på det där med tecken. Himlens utseende, det förstår ni tyda. Men tidernas tecken, eller som det står i Bibeln 2000, tecknen för tiderna, kan ni inte tyda. Ett ont och trolöst släkte begär tecken. Alltså typiskt för människan efter syndafallet, att hon vill ha lite specialtecken vid sidan av det rätta tecknet, alltså Guds egen uppenbarelse. Man vill ha andra uppenbarelser, andra tecken. Och det är trolöst släktets kännetecken. Det begär ett tecken, men det ska inte få något annat tecken än Jona-tecken, står det i Matteus 16. Och parallellstället hos Lukas säger också, jordens och himlens utseende förstår ni att tyda. Varför kan ni då inte tyda den här tiden? Om vi skulle fråga oss då, ja, varför? Varför kan vi inte, eller varför kan inte den naturliga fallna människan tyda den här tiden? Jo, som vi snart ska se, så är människan märkt av mörker. Hon har ingen andlig klarsyn, ingen rätt syn i andliga ting. Och det beror på att den här tiden är i mörkrets våld, eller i den onde förstens våld, och tiden är ond. Eller som det står ordagrant i Efesierbrevet 5:16, dagarna är onda. Och så långt kan ju vårt perspektiv stämma överens med Guds perspektiv. De flesta människor håller nog med om det. Dagarna är onda. Och en del tycker att det är extra ont. Då kan man ju snart inte gå ut på gatan. Man vet inte om de slår ihjäl en. Och man vågar inte gå ensam där på den och den gatan och den stigen. Och det händer massa saker. Det är rån och det är överfall. Och ser vi ut över världen så det är jordbävningar och det är krig och det är terror. Och det är mycket, mycket elände. Så människor fylls av ängslan och av oro. Och så står det också i Bibeln. Så långt är man överens. När nu Jesus och hans apostlar, och när Mose och profeterna undervisar sitt folk om tiden och om framtiden, så talas det med en varnande stämma. Och säger, ni ska veta och glöm inte bort att denna tid är ond, och fäst inte ert hjärta först och främst vid det jordiska. Det ska du veta, skriver till exempel Paulus till Timoteus, att i de sista dagarna, och det vet ni vad det betyder, i de sista dagarna, det är då den tid när Messias har kommit och muren mellan hedna folken och Guds utvalda folk, Israels barn, muren rivs ner, av de två blir ett folk bara i Kristus Jesus. Bara i Kristus Jesus, ett enda folk. Det kallas för den yttersta tiden. I gamla förbundet står det i kommande dagar, eller i den sista tiden, i den yttersta tiden. Och när sen Paulus skriver så säger nu är den sista tiden. Nu är den yttersta tiden. Och då ska du veta, Timoteus, att det ska komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga och högmodiga. De ska älska njutning istället för Gud. Ja, vad säger ni? Det är en ganska bra beskrivning på dagsläget. Vi känner igen, vi kan ta ord för ord om vi hade tid och se. Ja, men det är ju det som vi tycker vår tid utmärks av kanske mer och mer. Och det som väl väldigt typiskt kanske i vår tid är just den här egensinnigheten. Det egna sinnet, den egna upplevelsen, det är Gud för oss på något vis. Eller för den postmoderna människan. Och likaså älska njutning istället för Gud. Det gäller att hitta ännu mer raffinerad njutning av olika slag. Och Paulus skriver till Filipperna, de har buken till sin Gud och sätter sin ära i det som är deras skam, dessa som bara tänker på det jordiska. Och är det inte typiskt? Det jordiska, det jordiska, det jordiska. Och det som kanske vi tycker är svårast är att också uppe i predikstolarna och bland de andliga ledarna så ser vi samma världsanda eller ande också. Där också dominerar det jordiska. Och sådant som förut ändå man insåg av den naturliga lagen är en skam. Det kan man skryta med och ha sin ära i och upphöja. Ja, Jesus sa ju till sina lärjungar, har de kallat mig för Belzebul, så hur mycket mer ska de inte komma med skällsord mot er? Och lidandet är vår lott här i världen. Och i Lukas 18:8 så står det, men ska väl, säger Jesus, människosonen, han talar om sig själv, ska väl människosonen när han kommer finna tron på jorden? Ja, i grundtexten står det bestämd artikel, står tän, det är bestämd artikel, tän pistin, pistin är tron. Ska väl människosonen när han kommer åter, han ska komma tillbaka för att döma levande och döda, ska han då finna tron på jorden? I 1917 års översättning står det tro på jorden. Men då förstår vi att det kanske inte är så bra för tro, 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 vad då tro? Tro, 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 bara tro, som det heter i någon slager. Och det finns så mycket tro, det finns väldigt mycket andlighet och av olika slag. Men sådant som är människostyrt och vid sidan av Guds andes undervisning i enlighet med andens ord, i enlighet med skriften. Det kan vara lite svårt att översätta det där. Ska väl människosonen när han kommer finna tron på jorden? Måste man nästan ha en fotnot att tala om att en stor bestämd artikel som menas alltså den i enlighet med skriften givna och skapade tron. Folkbibeln har en sådan tro. Det kanske inte är så lyckat för att då går man tillbaka till det som berättades förut. Det var verkligen rätt tillit. Alltså en verklig förtröstan på Kristus, på människosonen. Och det är en sådan tro det är frågan om. Men jag är lite tveksam om man ändå ska peta in ordet sådan där. Bibel 2000 har skrivit någon tro. Och det var ju inte så bra, för vad då någon tro? Det liksom tro som om det spelar ingen roll vad man tror på, vad man har någon tro. Alla har ju tro av något slag. Ateisten har ju också en tro. Men jag nämner det här stället bara för att vi ser i linje med vad jag sa förut att mörkret råder här i världen och världsligheten är stark. Och det är inte så att fastän djävulen är besegrad av Kristus, hans huvud är krossad genom Kristi försoning, så har vi bara seger i och genom Kristus. Så att det betyder inte att djävulen nu inte utnyttjar mörkrets förförelse, utan han är ännu mer aktiv. Han är ungefär som den där björnen där uppe i Lappland som blev skadeskjuten och dödade en person där, kommer ni ihåg, för lite tag sedan. Han är ännu ivrigare. För han är skadad, svårt skadad, och han går omkring, står det, skriver Petrus, som ett rytande lejon och söker vem han må uppsluka. Så han är aktiv, men för de som har Kristus så vill man ändå inte darra och skaka, för han har ingen makt mot Kristus. Han är besegrad av Kristus. Och det är därför som man är så ivrig att ta bort ifrån människorna det sanna ljuset. Ta bort Kristus från människorna. Och från kyrkorna. Och från predikstolarna. Då kan han härja fritt. Och då lyckas han väl. Men enligt skriften så har mörkret och djävulen stor framgång. Och all möjlig villfarelse och ondska kommer att sprida sig och kommer att tillta, så att, som vi hörde Jesus säga, när jag kommer tillbaka ska jag då finna tron, det vill säga den sanna tilliten till mig, den sanna tro på jorden. Paulus skriver i sitt andra brev till Timoteus, det ska komma en tid då människor inte längre kan stå ut med den sunda läran. Utan efter sina egna begär ska de samla åt sig mängder av lärare, allt eftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Det vill säga, man vill ha förklaringar. Man vill ha olika saker att ta vara till, men inte den sunda läran. Den står man inte ut med. Utan man går till myter, man går till alla möjliga, och man är inte utan lärare, utan man vänder sig till olika lärare och ledare. Så länge det passar ihop med de egna begären. Och inte det är väldigt typiskt också i vår tid, hur man upphöjer de egna begären. De egna begären blir så oerhört viktiga. Och då kommer alla som en flock, liksom flockmentalitet, och alla tycker ungefär detsamma. Det ska vara sånt som kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och de vänder sig till myter. Ja, det Paulus säger är det Jesus sa till sina lärjungar flera gånger. Många falska profeter ska träda fram. Och de ska inte lyckas att bedra någon enda. Nej, det sa han inte. Och de ska bedra många. De ska bedra många. Det heter också att de kommer att göra märkliga stora tecken också. Så man kan inte automatiskt säga att om det är någon som träder fram och gör märkliga oförklarliga tecken. Ja, då måste det vara från himmelen. Ja. Dagsläget, eller Guds perspektiv, Bibelns perspektiv på dagen och tiden och världen, det är väldigt tydligt och enhetligt rakt igenom hela Bibeln. I Judas brev, 18 versen, så står det: i den sista tiden ska det finnas människor som hånar och följer sina egna gudlösa begär. Och det har stämt på gången tid. Den tiden, den tiden, den tiden. Och stämmer det inte på vår tid idag? Är det inte så väldigt typiskt det här med hånfullheten mot det bibliska? Om man ska komma med något riktigt roligt, då ska det vara någonting fräckt om Jesus och Maria. Eller om då ska det vara man skojar med dopet eller nattvarden eller Jesu under. Och när man hör det, vi kanske tycker, jag förstår inte vad som var det roliga med det där. Men om man bara hunnit halva meningen i vissa program som man kan se och höra på tv, så åh, vilket jubel som bryter ut. Och likaså när man då förhärligar, som jag sa förut, de egna gudlösa begären. Då blir det roligt. Och då får Det är stora applåder. Ja, det är naturligt att vi vill veta mera om framtiden. Vi vill helst veta mera än det som Gud uppenbarar i sitt ord. Vad ska egentligen hända? Vi är nyfikna. Vi ska inte tro att vi är fria från allt det som finns hos andra människor, utan vi vill också höra sånt som kliar i öronen. Det ligger i vår syndiga natur som vi inte är fria ifrån, som vi har också. Predikaren, så Salomo i Predikarens bok, 9:12, där heter det: människan känner inte sin tid. Nej, hur kan det komma sig? Människan känner inte sin tid, nej, därför att vi bedömer den utifrån vårt eget förmörkade perspektiv. Människan, här menas då människan i mörkret. Och på sätt och vis är det ju bra att vi inte känner vår tid när det gäller lite framåt. Tänk om vi allihop visste nu vad som kommer att hända oss de närmaste 5 åren. Vi har inga garantier för att det är bara bra saker. Utan sannolikt så finns det saker som är, om vi fick veta det idag, vi skulle inte stå ut med det. Det skulle bli oerhört jobbigt, och vi vet inte hur ska vi nu handla. Om man nu fick veta att det kommer att hända nästa månad, och det kommer att hända nästa år, och det kommer att hända den eftermiddagen, och det kommer att hända det, och det kommer att hända inte med mig, men med min kusin, och det kommer att hända med den, och den kommer att hända med det barnbarnet, och det skulle vara alldeles förfärligt. Vi skulle inte klara det, naturligtvis. Och därför så bör man nog säga som psalmisten gör i 31 psalmen: min tid står i dina händer, och det är väl det. Min tid står i dina händer. Människan känner inte sin tid, sa predikaren. Som fiskarna fångas i olycksnätet eller fåglarna fastnar i snaran, så snärs också människors barn i olyckans tid när ofärd plötsligt kommer över det. Vi vet inte när ofärd och olycka kommer över oss. Och vi har inte fått några garantier. Det kommer aldrig att hända någonting sådant. Och vi vet ju, det händer ju plötsliga saker. Det som är aktuellt nu är ju, alla tänker på den här brottaren som är plötsligt 34 år och så går ur tiden. Orkar inte leva och tar sitt liv. Och det blir naturligtvis så oerhört skrämmande och overkligt. Och särskilt för dem som kände honom och stod honom nära och allt sådant. Och så är det med alla möjliga olyckor som plötsligt kommer. Människan känner inte sin tid. Det står så oerhört mycket visdom i Predikarens bok, det tror ni inte. En del har sagt om Predikarens bok, men konstig bok, konstigt att den får finnas i Bibeln. Och jag tycker den är så helt fantastisk bok. Helt otrolig. Den kan missförstås, det kan jag tänka mig, och det skulle behövas kanske någon enkel och bra genomgång av den och en förklaring. Kanske vi skulle ta upp det förresten, göra ett nytt program till nästa termin. Men där står: människan känner inte sin tid, som fiskarna fångas i olycksnätet. Tänk på fiskarna där, de plötsligt bara kommer oväntat och plötsligt, de vet inte, jaha, nu så händer det och det. Eller fåglarna som fastnar i snaran. Så snärs också människors barn i olyckans tid, när ofärd plötsligt kommer över dem. Ja, kan vi då säga att det stämmer, den bild vi får av dagsläget i Bibeln? Det är korrekt. Vi kanske måste ta ytterligare några saker, och då under begreppet den här världen. Det heter om ledarna, de som är i ledande ställning. Och där har vi väl inte någon mörker, eller hur? Där har vi väl ingen korruption eller något, utan det är väl bara en del andra som spårar ur och sådär. De famlar i mörker utan ljus, säger Job i 12:e kapitlet. Och det ser vi rätt mycket av. Det kan vara andliga ledare och det kan vara världsliga ledare som famlar i mörker utan ljus. Daniel lovprisar himmelens Gud med de här orden. Han låter tider och stunder skifta. Han avsätter kungar och tillsätter kungar. Vi ser ut i världen, vi ser de olika ledarna och kungarna. Ja, bäst som det är så är den borta och så kommer den. Och vi har våra beräkningar och tänker att ja, då blir det ju så här istället. Och vi tänker ofta fel och vi kan inte riktigt veta. Men människor har sina tankar om det. Och riktigt mäktiga första, de tänker ju att aldrig kommer de att vara annat än en härskare. Ni minns väl orden i Marias lovsång till Herren i Lukas 1. Härskare har han störtat från deras troner och ringa män har han upphöjt. Hungriga har han mättat med sitt goda och rika har han skickat tomhänta bort. Här är ett annat perspektiv. Vi i vårt perspektiv, vi tror att vi har så mycket makt och vi styr och ställer. Men det är Gud som är den höge och som har all makt i himmel och på jord. Människan av kvinna född lever en kort tid och mättas av oro, säger Job i sitt 14:e kapitel. Vi lever en kort tid och vi har ett kort och litet begränsat perspektiv. Den här världen, som jag sa i inledningen, den är i mörker. Det vill säga vi saknar den sanna insikten. Vi måste få den från Gud. Guds ord är ljuset på vår stig. Och det sanna ljuset, det är Herren Kristus. Jag, säger Jesus, jag är. Det är samma som säga Gud är. Jag är ju namnet på Gud. Det är Gud som är ljuset och jag är Gud. Jag har utgått från Gud. Jag är Guds son. Jag är ljuset som har kommit till världen för att ingen som tror på mig ska bli kvar i mörkret. Så när vi har hört den här mörka bilden, hur det är, så vill ju inte Gud att vi ska vara kvar och famla i mörker. Vända honom ryggen och gå vilse och gå förlorade. Utan Herren har sänt sin egen son för att vi ska ha det sanna ljuset. Och inte bli kvar i mörkret. Den som tror på mig ska inte bli kvar i mörkret, heter det. Han har frälst oss från mörkrets välde, skriver Paulus till församlingen i Kolosse. Och ni bröder, skriver samma apostel till församlingen i Saloniki. Ni bröder, ni lever inte i mörkret. Och Jesus hade ju sagt om dem som tog emot honom, ni är världens ljus. Men världen som inte tar emot honom är kvar i mörkret. Världen ville inte veta av honom, så börjar Johannes evangeliet. Han var ordet som var hos Gud och ordet blev kött. Men världen ville inte veta av honom. Han kom, inte ens hans egna. Han kom till sitt eget folk. Men hans egna tog inte emot honom. Paulus skriver till församlingen i Efesus. Ni var på den tiden utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel. Det var det jag talade om i början. Genom Kristus, ett enda folk. Genom Kristus och bara genom honom har vi hedningar och judarna efter köttet medborgarskap i Israel. Utan Kristus var ni utestängda från medborgarskapet i Israel och hade ingen del i förbunden med dess löften, med deras löften. Gud trädde ju förbindelse med människorna och ger dem löftet först till Adam och Eva. Så säger han, talar om kvinnans säd ska krossa förförarens, ormens huvud. Och gång på gång till Noa och sedan via Mose och sedan via David så kommer dessa stora löften, frälsningslöftena. Frälsningen, räddningen kommer bara från Gud och inte från de fallna människorna. Men utan Kristus, ja då levde ni utan hopp och utan Gud i världen. Om ni kan tänka att man inte har något hopp, då är man ju i mörker. Man talar ju om psykisk sjukdom, att man går in i, som i en tunnel, i ett mörker där det blir totala hopplösheten. Man orkar inte leva kanske, det där, som jag påminns om nyligen. Och det, Bibeln talar ju också om det yttersta mörkret där utanför. När tiden är slut. Och det är också en sanning som människor i världen inte vill höra om och lyssna på. Man kan fråga om det inte finns någon dom. Om det inte finns något fördärv. Om det inte finns något egentligen att räddas ifrån. Det finns inget yttersta mörker. Det finns ingen förtappelse. Det finns inget helvete. Ja, det är klart att då den frälsning som vi här också berör genom Kristus Jesus, den tonas ju ner. Den görs om till ett etiskt program eller något mera jordiskt inomvärldsligt som för somliga kan vara intressant. Ni levde förut utan Kristus, utan hopp och utan Gud i världen. Johannes, Jesu älsklingslärjunge som det står, han skriver i sitt första brev: vem kan då besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds son? Och det är ju harmoni med den sanna bekännelsen. Vem säger då ni att jag är? Och Petrus svarade då: du är Messias, den levande Gudens son. Det är klippan. Messias Kristus. Det är klippan. Det är den enda som kan besegra världen. Och den som litar på denne Kristus, den levande Gudens son, han har besegrat världen. För det är ju det vi frågar oss när vi hör denna mörka bild av dagsläge och värld. Finns det då inget ljus? Finns det då inget hopp? Finns det då ingen seger? Jo, ljuset är Kristus. Vårt hopp är Kristus. Vår frid är Kristus. Vår räddning är Kristus. Vårt liv är Kristus. Han är ljuset i mörkret. Och då kan man förstå vilken seger som mörkrets första har vunnit. Om man då råkar lyckas så ut också bland andliga ledare att Jesus, ja, det är nog väldigt osäkert om han är något mer än en speciell människa i Palestina för 2000 år sedan, men att han skulle vara den sanne guden, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad av samma väsen som fader. Nej. Det är ingenting som man tycker kan vara aktuellt i vår tid. Vi vet, säger samma apostel och i samma brev, 1 Johannes 5:19, vi vet att hela världen är i den ondes våld. Och det är inte bara Johannes som säger detta, det står ju på flera ställen. Hur sedan utvecklingen kommer att gå här i världen, hur mäktiga riken kommer att terrorisera eller besegra och ser ut att kanske till och med verkar som ha utrotat sann tro, men ändå bara är begränsade och går mot sin undergång, och det kommer nya riken och annat sånt där, men också dessa har en begränsad tid utom Guds rike, som är det eviga riket. Det ska vi tala om nästa gång, när vi ska gå in på Danielsboken och dess profetior och hur den skildrar liksom hela, ska vi säga, världsförloppet Så det ska jag inte ge mig in på idag. Ja, vi kan väl säga då som avrundning att mycket av det vi ser i vår tid, det har vi sett förr. Om vi går igenom gamla förbundets skrifter och läser Mose och profeterna, vad är det vi möter hela tiden? Otro, avfall. Man är korttänkt. Man lovar Gud och är tacksam en liten tid och sen går det bara några dagar och så säger det hade varit bättre om vi hade stannat i Egypten. Och sedan är man i nöd och förtvivlad och man kanske vill hjälp oss och gör det och det och så får man hjälp. Och så är man lite nöjd en lite kort tid och sen verkar man ha glömt allt sammans och man vill följa sina egna vägar. Så hela den bibliska historien det går som en röd tråd. Hur människan så lätt vänder Gud ryggen och vill följa sina egna gudar eller sina egna tankar. Men samtidigt ser vi genom hela historien att det också finns en rest, en kvarleva. Ibland ser vi nästan inte den, så vi kan säga som Elia, men jag är ju ensam kvar. Och då får Elia veta en hemlighet att nej, det är det inte, det är 7000. Som inte har böjt knä för Baal och givit honom hyllningsljus. Men han tyckte men det verkar ju vara totalt mörkt. Och det kan vi ju tänka på också senare under historien och i vår tid att det ser mörkt ut. Bibeln har fått en ställning på de flesta håll som gör att ljuset lyser inte tydligt och klart på så många håll. Kristus, som jag sa förut, är på många håll nästan bortglömd. Han gjorde ganska så diffus. Men samtidigt så finns det också tro. Och det finns en rest och Gud har också lovat att den kristna församlingen kommer inte att dö ut. Den kommer att finnas hela tiden. Men vi varnas att inte ryckas med i den här flodvågen av förtröstan på det jordiska. Och de egna tankar. Så att vi ska inte tappa fattningen. Och likaså får vi veta när Jesus undervisar lärjungarna som svar på deras fråga. Hur blir det nu framöver? Och hur blir det om de tittar på det fina templet med de vackra stenarna? Och hur blir det sen då? Och Jesus säger här ska inte lämna sten på sten. Och som vi vet, och detta säger Jesus, vi vet när, det var i april år 30 och vi vet vad som hände år 70, alltså ganska precis 40 år senare. Och om de svåra tiderna som beskrivs, vad som hände när Samaria intogs och när Jerusalem intogs 587 och vad som också hände när Jerusalem intogs år 70 genom de romerska herrarna, man till och med åt sina egna foster, sina egna barn. Och var helt förfärliga saker som har ägt rum under historiens gång. Och när vi nu ser tiden idag så ser vi att dagsläget, det ser inte ljust ut för världen. Samtidigt vet vi att den här världen går mot sin undergång. För den här världen, sådan den är, så är den besmittad av otro och av synd och det stora hoppet, stora framtiden, den ljusa framtiden. Det är nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Kristus kommer åter. Men innan det sker så lever vi i någon form av, som Bibeln kallar för födslovåndor. Och ni vet att då är det lite kämpigt. Ja, det vet ju inte jag, men jag har stått bredvid lite grann så att jag vet ju inte riktigt. Men det kan vara så alldeles förskräckligt, arbetsamt och jobbigt. Och så i den här tiden så möts vi av allt möjligt. Och ändå så säger inte skriften, så ni då som tror på mig, var nu riktigt oroliga och var nu riktigt nervösa och gå omkring i ångest. Nej, det säger hon inte. Den talar om ångest här i världen. Kommer bli jordbävningar, kommer bli krig och rykten om krig och det. Så vi kan aldrig säga så här att det är inte, det kan inte vara den yttersta dagen, i varje fall inte imorgon. För det skulle hända det där och det där och det där och det där och det där. Utan i varje tid, på Paulus tid, på Luthers tid och vår tid kan vi säga, ja, alla tecknen är där. Det vill säga tecknen på otro, på mörker, på förgängelse, obeständighet, otillförlitlighet, allt det. Det finns där och det hör ihop med den här världen. Den har ingen tillförlitlighet. Har inga fasta grundvalar. Men det himmelska Jerusalem har fasta grundvalar. Det är den eviga staden, det är det eviga riket. Och det kan inte den här världen med alla deras makter utplåna och krossa. Och där har vi vår glädje och vårt hopp. Och vi är ju egentligen i tron redan där. Skriften säger att vi har kommit. Vi har inte kommit till Sion. Nej, vi har inte kommit till Sinaiberg. Pang, pang, med och väldigt mycket krav och bud och förbud och sådär. Som vi nu ska kämpa, försöka klara av och sen kan vi få riket. Utan vi har kommit till Sionsberg. Där allt är uppfyllt. Allt är betalt, all skuld är utstruken. Och där vi har livet, förlåtelsen, friden och allt sammans. Så dit kan vi fly med vår ängslan och vår oro. Och där har vi ro. Kom till mig ni alla som arbetar och är betungade. Så ska jag ge er sabbat, så ska jag ge er ro. Ja, detta var en liten inledning och nu så är ordet fritt och vad jag förstår av kökspersonalen så har massa koppar försvunnit. Så att vi ska alltså en kopp tillsammans. Vi låter den gå runt så här.